Peter heter jag. Ursäkta, jag har haft... Sladden hänger här. Jag har haft en liten förkylning, men den har gått över. Men hosta till ibland. Men ni kommer märka. Det är lugnt. Ingen fara. Jag kommer från Ljungby. Och det ligger ju en bit bort. Så jag trodde att det låg närmare Emmaboda. Så jag fick köra fort sista 7 milen ungefär. Och jag är pastor i Älmhult. Det är därifrån Ikea kommer. Och det är väl det man brukar veta om Älmhult. Vi har en liten församling där. Jag har varit där inne på mitt 14:e år. Jag trodde det skulle bli kortare. Det blev det inte. Jag är från Stockholmstrakten från början. Men nu har vi bott där i Småland. Så jag borde ju prata småländska. Ibland kommer det något sånt där... Jag vet inte. Eller så här lite. Min fru är från Ljungby. Så därför bor vi där. Nej. Och jag har 3 stora barn. 22, 21 och 18. Och det är full fart på det här. Jag åkte förbi Skruv här innan jag kom hit. Där har jag varit några gånger. Jag och min fru har en hobby. Vi tränar ungdomar i friidrott. Vi har hållit på med kanske 8-9 år. Ja, vad mer ska jag säga? Jag ska inte predika om palmsöndagen idag. Jag har inte tänkt det faktiskt. Jag tittade på det, men jag ska inte göra det. Jag ska säga någonting som sker kring påsk. De här dagarna. Och det bygger på att vara med Jesus. Att vara en lärjunge till Jesus. Jesus säger... Ni kommer alla att överge mig, säger han innan de kommer fram till den sista påsken i Jerusalem. Ni kommer alla att överge mig. Och det säger han till de här 12 som vi ser som självklara lärjungar. Efterföljare till Jesus. Synliga efterföljare till Jesus. Under intåget i Jerusalem... Hans sista påsk så verkar det som att alla är med Jesus. Det är ett oerhört tryck när han kommer över Olivberget och rider ner mot Kidrondalen in mot Jerusalem. Så låter han messianska hyllningar ske. Det skallar liksom det hosianna i luften. Man hör rop som man anknyter till Messias. Och det här låter Jesus ske. Han rider på en åsna som Zakaria har profeterat om. Och på något sätt så är det som att Jesus predikar i sin tystnad i det som sker. Men dagen efter så gör han, står det i Johannes, en piska. Han gör en piska för att han måste rensa templet. En piska som ska hålla mot metall och trä. Och det måste finnas en tyngd i piskan. Det finns oerhörd verkan i det här. Och efter det här har skett med fåglarna flyger och burarna ligger där och alla skriker så blir det tyst. Så gårdagens hosianna rop då alla verkade vara med. Nu är det tyst. Det kommer fram några som blir helade av Jesus. Och då tar barnen upp gårdagens hosianna-sång och sjunger. Här kan du läsa om det. Jag tror det är Markus. Sen följer mycket utav mänsklighet också i berättelsen kring påsken. Berättelsen om Petrus. Hur Petrus försöker förmana Jesus att tänka om. Du ska inte dö. Och Jesus svarar med, dina tankar är inte Guds tankar, det är människors tankar. Och så lägger han till, gå bort ifrån mig, Satan. Det är mycket som händer. De kommer till Getsemane och hans händer, alltså de kommer till Getsemane, soldaterna och Judas. Hans händer låter han bindas. Händerna som han hade lagt på sjuka, spetälska. Han hade tagit på dem. Han hade liksom vidrört ögon som blev friska. Och munnen, han var tyst, Jesus. Han är tyst. Han hade liksom stillat stormen. Kallat ut Lazarus ur graven. Talat till orena, onda andar. Att vara tysta och lämna människor. Och han hade haft svar på tal hela tiden. Till den religiösa. Så det är konstigheter. Det är inte lätt att vara lärjunge de här dagarna. Petrus fattar ingenting. Ingen fattar. De är i ett Getsemane. Han beter sig på ett mycket märkligt sätt. Inte lätt att vara lärjunge. Det är då det finns andra som träder fram. Dolda lärjungar. Och vi ska läsa om en av dessa i Johannes 19 och 38. Så här låter det efter Jesu död. Josef från, nu har jag folkbibeln 15, men det är okej. Josef från Arimatea, ska vi tala om, var en lärjunge till Jesus, fast i hemlighet. Av rädsla för judarna var han det i hemlighet. Bad sedan Pilatus om att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick då och tog hand om hans kropp. Även Nikodemus, en annan hemlig lärjunge, kom dit. Han som första gången hade kommit till Jesus på natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe. Omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp, lindade den med linnebindlar tillsammans med de väldoftande salvorna. Så som judarna brukade göra vid begravning. Vid platsen där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård. Och i trädgården fanns en grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade Jesus eftersom det var judarnas förberedelsedag. Och graven låg nära där Jesus hade dött. Alla fyra evangelierna skriver om Josef från Arimatea. Jag vet inte hur man säger det här Arimatea riktigt. Jag har inte kollat upp det ens. Jag säger som jag säger. Alla fyra skriver om honom. Och de skriver det på lite olika sätt. Lite olika detaljer. Men för mig blir det här bara trovärdigt. De har inte stämt av med varandra. Det blir rikt för mig. Att det är lite olika från Johannes till Markus och så vidare. Josef, han var medlem i Sanhedrin. Det är det stora rådet i Jerusalem. 71 medlemmar. Det fanns i tre skikt. Överste prästliga familjen. De rika i samhället. De skriftlärda i Jerusalem. De företrädde alltså de rikaste och de skriftlärde, de lägre skikten. Sanhedrin bestod av sadduceer och fariseer. Och jag läste i en kommentar innan jag åkte hit om dem. Och det här är alltså en seriös kommentar. De bråkade hela tiden i det här stora rådet. De kunde inte vara sams. Men en sak hade de ihop. Det var att man hatade Jesus. Det fanns ett oerhört starkt hat mot Jesus. Han kommer från Arimatea, Josef. Det är en stad som idag man tror heter Rantis. Det ligger på Västbanken. Och han var en rik, mycket rik person. Mycket pengar. Han ägde en grav. Och då ägde man troligen trädgården också. Kring Jerusalem finns mjuk bergart. Det är lätt att gräva en grav. Och för den som kunde och hade råd så var det en statusmarkör. Det var klass att äga en grav för sig själv och sin familj. För de fattiga så var det en grop i marken. Men för de rika så kunde man köpa sig en grav. I och med att Josef tillhörde Stora rådet, Sanhedrin, så tillhörde han det högsta politiska, den judiska politiska och religiösa makten. Han var liksom där man skulle vara. Det var absolut toppskikt i samhället. Han var en av de 71. Det var absolut beslutande organ. Härifrån kom besluten som gällde för judarna. Och det betyder ju att han var jätterespekterad. Så när han i samhället säger någonting så är det oerhört respektfullt mottagande. Helt klart alltså. Samtidigt så finns det ett pris med att vara känd. Det förstår vi. Han är offentligt iakttagen hela tiden. Vad gör han? Hur behandlar han omgivningen? Hur ser han på den? Och så vidare. Det är väl lätt att det blir skvaller. Han rör sig i maktkretsar i Jerusalem. Han har inflytelserika vänner som han kan gå till. Och han har direkt kontakt med Pontius Pilatus, romarnas ledare. Vi ska läsa ifrån Lukas 23. Så jag kommer hoppa lite då mellan evangelierna. 23 och 50. Lukas 23 och 50. Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte samtyckte till vad de hade beslutat och gjort. Och han var från staden Arimatea, som vi har sagt, i Judén, och han väntade på Guds rike. Av en anledning så var han inte med när Sanhedrin, det stora rådet, beslutade att Jesus måste röjas ur vägen. Av en anledning. Och den anledningen, tänker jag, var att han levde ett hemligt liv. Ett hemligt liv. Han var en av dem, står det, som väntade Messias. En av dem. Samtidigt som han var övertygad om att Jesus var denne Messias. Hans vän Nikodemus, som också fanns i Stora rådet, har sagt till Jesus redan i början på Johannes. Vi, det finns alltså fler än honom, vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Den här Josef tidigt hade trons låga. Jag tycker det är ett bra uttryck. Det är som ett ljus du tänder och nu brinner det. Trons låga hade börjat brinna i Josefs liv. Men tron han hade var hemlig. Han var en lärjunge, kanske läste texterna och fick ihop pusslet med Jesus. Och såg Jesus, lyssnade på han i hemlighet med hörlurar, om ni hade varit idag. Alltså ingen vet vad han lyssnar på, men han lyssnar på Jesus. Han levde liksom ett dubbelliv. Han är en i Stora rådet och en hemma. Tänkte kanske det är bäst, det måste vara bäst nummer ett att ligga lågt. Att liksom vara under radar så ingen märker att jag är en lärjunge till Jesus. Vad kan det vara för konsekvenser för honom? Han kommer inte kunna vara med på några större aktiviteter och fester. Anseendet kommer försvinna. Förtroendet för Josef kommer försvinna. Han kanske måste röstas ut ur Stora rådet. Sanhedrin kommer vara ett minne blott. Kanske skulle han och hans familj trakasseras om det kommer fram att han är en lärjunge. Om man nu stoppar här, va? Frågan jag har idag. Det här är ingen historielektion jag håller på med. Vad har det för konsekvenser för dig att liksom, om man ska använda ett modernt uttryck, komma ut som en lärjunge till Jesus? Komma fram i samhället bland dina vänner, din granne som du hejar på hela tiden. Och jag skulle kunna berätta många sådana här historier och bilder på när man, hur man kan vara vänner, men den har ingen aning om att på söndag går jag till kyrkan, som exempel. Eller att jag faktiskt dagligen, personligen gör jag så, läser Bibeln. Att jag ber, suckar hela tiden. Jag vet inte vad jag har kommit in i. Nej, men det att det är så att jag lever ett eget liv. Och min vän fattar inte det här. Ibland har jag sagt till någon, ibland, det gör jag faktiskt mycket, berätta för folk, och så säger jag, en enkel grej är att jag jobbar som pastor. Så jag börjar med det då. Det trodde jag inte, säger de. Och då undrar jag, vad har jag strålat ut för någonting då? Är jag liksom en hedning som lyser antikrist? Och ni förstår vad jag menar. Vad är det jag strålar ut? Det trodde jag inte. Och då kan det ju vara att de har haft en fördom. Och så är man då. När man går till pingkyrkan. Eller, ja, ni vet. Vad har det för konsekvenser för dig att komma ut som lärjunge? Tänker du att din position på ditt jobb, ditt anseende, människors förtroende, det skulle sjunka. Det skulle liksom bli någonting beige, blekt, färglöst, utan inte ens intressant att fika med dig längre. För du är ju lite av banan, om man använder uttrycket. Kanske du inte ens tänker att det är bekvämt om folk vet att du är en lärjunge. Jag har ibland tänkt på, vi hade bibelstudier i vår kyrka i Markus. Vi gick igenom kapitel för kapitel. Och så kommer vi till de här, när Petrus förnekar Jesus. Och då har jag tänkt så här. Tänk så många gånger jag har dragit en vit lögn. Inte för att jag har planerat det. Eller att jag har vill göra det. Eller tycker att det är rätt. Men efteråt så har jag bett, och förlåt Jesus, det var fel. Kunde inte Petrus ha gjort så? Det var ju skarpt läge, obehagligt, och Jesus är nära att avrättas rent ut sagt. Och, jag menar, det måste ju finnas en förståelse från Gud att, liksom, att det är svårt nu. Att säga, det är väl inget konstigt, tänker man, att han förnekar Jesus. Den stunden. För så tänker vi kanske att vi skulle gjort ibland. Men jag tror att den saken, att förneka Jesus, det tror jag är en stor sak. På riktigt. Jag tror det är en jätteallvarlig sak. För Gud ser det. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg. Det var en parentes. Vi ska se hur Josef från Arimatea kommer fram i ljuset. Han har ju levt ett hemligt dubbelliv. Alla de 12 har övergett Jesus som han hade sagt. Men när Jesus är som mest pressad, förnedrad, träder hans hemliga lärjungar fram. Så även om Jesu liv verkar gå i en riktning som ingen hade tänkt och trott när de gick på vägen mot Judén menar jag. Förbi Jeriko, upp emot Jerusalem och denna fantastiska palmsöndag då. Ingen hade ju tänkt att den här riktningen skulle det ta. Att han skulle låta sig gripas och bete sig på ett mycket skumt sätt. Tyst likt ett lamm, skriver Jesaja. När lärjungarna, de klarar inte det här. Så de flyr undan, gömmer sig, drar sig undan. Då tjänar Josef. Och vi ska se i Markus 4 vad Markus skriver. Vers 31. Han sitter och tänker, denne man. Vers 31. Och då tar vi först en grej om tron. Det är som ett senapskorn. När man sår det så är det minst av alla frön på jorden. Men när det blivit sått växer det upp och blir större än alla andra köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Det minsta av alla korn. Och i grundtexten så kan man, så betyder det också mikro. Så om din tro och Josefs tro är ett mikro. Om man ger det där mikrokornet näring på något sätt så att det får växa, så ska du se att det får växa. Så det är viktigt för dig och mig att inte stirra på den lilla mikrotron du har. Utan fokusera på det du har. Helt enkelt. Inte på det du inte har. Och är det fel på trons låga så måste man ge det näring och ljus. Så att det blir något som får leva. Så det får kraft. Josef, han var under press. Vi kan ta en till sak om tron. Första Johannes 5. Första Johannes brev alltså. Vers 4. Är det fött av Gud, då är det från Gud. För allt som är fött av Gud besegrar världen. Och det, världen, det kan också vara fruktan för världen. Och detta är en seger som har besegrat världen. Vadå? Vår tro. Okej, Jesus dör klockan 15. 15 på långfredagen. Klockan 18 träder solnedgången in och då är det sabbat. Här måste man agera fort alltså. 3 timmar har man på sig. Romarna tyckte det var okej att man hängde kvar på korset som ett exempel. Gör inte om det du har gjort. Sen kommer vilda djur från marken och från luften och äter på liket som hänger där. Men enligt judisk lag var det förbjudet. Kan inte hänga kvar på sabbat. För landet blir förorenat. Så måste få ner kroppen innan sabbat klockan 18. Då läser vi Markus 15. Josef har ju sett Jesus dör. Markus 15, vers 42. Det var nu redan kväll, eftersom det var förberedelsedagen, dagen före sabbat, alltså fredagen, före lördagen. Då kom Josef från Arimatea dit, och så ska han också presentera honom. Han var en ansedd rådsherre som också väntade på Guds rike. Då händer något. Han tar mod till sig. Det fanns inte mod hos honom innan. Och så kan det kännas hos dig och mig också. Jag har ju inte mod. Alltså jag har inte tro. Men han tog det till sig. Och gick in till Pilatus. Använder sina kontakter. Sina telefonnummer. Sina resurser. Allt han hade i den position han hade. Till Pilatus och ber honom att få Jesu kropp. Så han saknar mod, men han tog det till sig. Han liksom samlade sig. Nu gör jag det. Nu måste jag göra det för, och då kommer jag visas att jag är en lärjunge. För det krävde verkligen mod att göra det här. Det fanns inte hos lärjungarna, men han tog det till sig. Och hur kom han till Pilatus? Han kanske hade kontakter, han kanske hade mutor, han betalade sig in, inte vet jag. Förbi judiska myndigheter, förbi romerska mellanchefer och allt möjligt som var emellan, till honom som har makten. Och här fanns det massa konsekvenser för denne man som var i Sanhedrin. Vad ska hans kollegor säga? Översteprästerna? Alla skulle gå emot honom. Kanske folket skulle gå emot honom. Han utsätter sig själv för ceremoniell orenhet. Man tar inte en död kropp när man är jude. Han skulle själv inte kunna vara nära. I 7 dagar skulle han få hålla sig undan. Inte delta i påskfirande och så vidare. Men det han gör är att visa sitt rätta jag. Och bekännelsen är tydlig. Han går in till Pilatus. Pilatus tar emot honom. Och säger typ. Jag vill ha den där brottslingen som nu har dött. I min grav. Han tänkte kanske. Måste ta vara på det här tillfället. Jag kunde det inte när han levde. Men nu tar jag vara på den här stunden. Måste göra det som är rätt i livet. Innan sabbaten. Bär eller brista, går till Pilatus. Så tron som är en låga går igång alltså. Det går igång. Han tar modet i det som är problemet. Det finns ju inget mod. Men han har en tro och när han tar modet till sig så går han igång. Och det här tror jag gäller oss alla. Faktiskt. På något sätt. På olika sätt. Eftersom Jesus var död. Fanns inget hopp om att Jesus kunde göra något för Josef. Men vad kan Josef, satt han och tänkte, ge Jesus. Jag ger honom min grav. Det kan jag göra för Jesus. Pilatus tillåter, och nu stormar Josef ut. För nu är det bråttom. Klockan är kanske typ 16 nu. Tiden har gått. Det är bråttom att få honom ner från korset. Omlindad och allt möjligt. Ut i mörkret. Ute är det mörker, står det. Och vi kan läsa i Lukas 23. Vers 44. Vad har hänt? Vad har hänt utanför? Ute i mörkret. Lukas 23, vers 44. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kommer ett mörker över hela landet som varar fram till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropar med hög röst: Far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta så ger han upp andan. När officeren ser detta, vad det som händer, ärar han Gud och säger: Den mannen var verkligen rättfärdig. Så nu är det bråttom, för Josef stormar ut i mörkret. Det är mörker ute. Snart har solen helt gått ner. Och vid korset möter han en officer. Så från att ha levt ett hemligt liv, kanske en lång tid, så får han nu en central roll på något sätt. Ja, vi läser Johannes 19 också. Och nu kommer vi läsa om ett par versar som vi har läst innan. Vers 39. Hans vän Nikodemus är med. Även Nikodemus kom dit. Han som första gången hade kommit till Jesus på natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, och det var omkring 30 kilo. Det tog Jesu kropp. Lindade den med linnebindlar tillsammans med de väldoftande salvorna, så som judarna brukade göra vid begravning. Så han och Nikodemus lindar Jesu kropp enligt alla ritualer, allt man brukar göra. Tänker inte han kommer uppstå, han är död. Men vad kan jag göra? Jag ger honom min grav. Men tänk när Jesus uppstår senare från de döda. Ur hans grav. Rätt fantastiskt. Han som hade vikit ner sig. Och varit rädd för vad människor ska säga. Och samhället. Och tidningar och internet, om det hade funnits. Tänk, vad ska folk säga? Hur ska det låta på fikarasterna? När de pratar om mitt liv som lärjunge. Det var Josefs grav Jesus lades i. Om det hade varit så att Jesus inte hade uppstått ur den graven, så hade Josefs grav säkert varit ett monument över en rådsherre som faktiskt var med i Stora rådet. Och man hade kanske besökt den här platsen i ett par hundra år. Nu vet man ju inte 100% vad Jesu grav var någonstans. Men man har ju ett par exempel i Jerusalem. Tänk att miljontals besöker Josefs grav. Där man kanske kan vara i Gordons Golgata eller i begravningskyrkan eller vad det heter. Miljontals. Hans grav. Hans sätt att komma ut. Vi ska se vad som står i Jesaja 53 och 7. Nej, 9. 53 och 9. Han fick sin grav bland de ogudaktiga, men var hos en rik vid sin död. En rik man gav sin grav. Vi är flera här idag, men vi är också enskilda individer, var och en. Ibland så tänker man, ja, vi är en grupp, som att inte vi tänker själva. Men vi är var och en lärjungar till Jesus. Som behöver göra upp med om vi lever ett hemligt liv. Ett hemligt liv. Ett dubbelliv. Ni vet ju alla vad dubbelliv är för någonting. Jag är en här, en annan här. Mitt i allt så är det ju bara så att vi är bara en. Eller hur? Och det här måste man ju göra upp med. Jesus säger på ett ställe, den, då menar han ju individen, som inte är med mig, är emot mig. Det är väldigt allvarligt. Är man inte med, så är man inte med Jesus. Och ett sätt att vara emot Jesus är ju att förneka Jesus, faktiskt. Jag tänker att rövaren på korset, som vi har hört så mycket om, officeren som stod nedanför korset, rådsherrarna Josef och Nikodemus, alla berördes av Jesu död. De ser vem han är. Det är det. Ser du inte, säger rövaren till den andra rövaren. Officeren såg honom. Och rådsherrarna, nu kan vi inte vara tysta längre. Nu måste vi visa vem vi är. Nu är det tid för det. Och när de sett så aktiveras deras tro i handling, i uttryck, i bekännelse. Och på något sätt sprids, det är ju så evangeliet har sprids. Tänk att det är så simpelt egentligen, har jag tänkt. Att i kristendomen har bara gått vidare för att folk hela tiden har berättat. Det är ju rätt så primitivt nästan. Men det är så det går till. Att vi inte lever hemliga liv. Och det här säger jag inte för att fördöma, att försöka vara sträng. Inte på något sätt. För jag vet hur tufft det kan vara att stå upp ibland. Faktiskt är det svårt ibland. Men jag vet vad Gud välsignar. Så är det. Att låta. Att ta mod till sig. Gör det. Och så känns det bra. Det lovar jag efteråt. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus för att vi får ha såna här berättelser som exempel för våra liv, Jesus. Hjälp oss Jesus att inte bara vara experter på evangeliet och påskens budskap. Och Jesus, hjälp oss att vara vittnen, Jesus. Hjälp oss att vara ärliga, Jesus. Tack Jesus, hjälp oss att vara rena och äkta, Jesus. Vi kanske inte kan prata så bra och vi kanske inte kan. Jesus, hjälp oss att vara de vi är, Jesus. Tack Jesus för att vi kan ta mod till oss, Jesus. Och hjälp oss att hålla trons låga brinnande, Jesus. Tack Jesus. Hjälp oss. Hjälp oss att inte se på ett litet sammanhang eller en liten kyrka eller liten bekännelse. Få vittnesbörd. Hjälp oss att istället se på det vi har, Jesus. Tack för att du är Herre. Det är du som är Herre, Jesus. Tack för att du har makten, Jesus. Jesus. Tack för att du välsignar fortsättningen här, Jesus. Ta hand om var och en, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Jesus.